Hej och välkomna till ännu ett sommaravsnitt av Avanza-podden där vi ska prata om ett av de ämnen som brukar röna mest intresse i liksom finanskretsar och bland finansintresserade privatpersoner när man pratar investeringar, nämligen utdelningar. Vad är det för något och kan man leva på utdelningar? Det är ju någonting som många har som dröm, att man ska liksom få en årsinkomst som trillar in på kontot varje år. Är det uppnåeligt eller är det bara att fortsätta knega på? Det ska vi prata om idag.
Jajamensan, det här blir ju riktigt roligt. Det blir ett spännande avsnitt. Jag säger som John D. Rockefeller: "The only thing that gives me pleasure is to see my dividends coming in."
Nej, det låter lite sorgligt, men du får säga det, för jag vet att det inte är sant. Men absolut, det är väldigt trevligt när man hör det där catchinget. Jag hörde det på tunnelbanan häromdagen, nej, på bussen var det. Ja, sak samma. Men då var det en man som satt snett bredvid mig och så hör jag där, catching. Titta på honom, han såg väldigt glad ut.
Då blir man ju väldigt varm i kroppen. Det är oerhört roligt, det är kanske off topic för det här avsnittet, men det är ju väldigt kul när man ser någon på bussen eller tunnelbanan eller ute i det fria på stan, när man går och tittar på sitt Avanza-konto. Då blir vi lite jäviga, men vi blir glada.
Ja, det blir vi. Men ska vi gå rakt på sak här då, och bara, vad är en utdelning och vad innebär termen direktavkastning?
Ja, en utdelning, det är ju när ett bolag skiftar ut en del av vinsten till aktieägarna. Och säg ett bolag, vi kan ta Axfood som exempel, som äger Willys och Hemköp med mera då. Säg att de tjänar 100 kronor ett år och sen i slutet på året så kommer de fundera på: vad ska vi göra med den här vinsten egentligen? Ja, då kanske man vill fräscha upp lite butiker, man kanske vill öppna en ny Hemköpbutik, en ny Axfoodbutik någonstans i vårt avlånga land. Och sen vill man investera lite grann i ett nytt IT-system också. Men efter det så är det kvar 50 kronor av den här 100-lappen. Och då kan de säga att vi lägger ett förslag till årsstämman att dela ut de här 50 kronorna till aktieägarna. Säg per aktie så kanske det blir en 5 krona per aktie. Och sen när det är dags för årsstämman så klubbar man igenom det här. Och sen kommer pengarna skiftas ut till aktieägarna. Så att när man investerar i ett bolag som ger utdelning så får man en slant pengar varje år. En del av vinsten. Jag skulle väl säga att snittet på Stockholmsbörsen någonstans mellan tummen och pekfingret ligger på 30-70%. Där ungefär. De flesta bolagen har en utdelningspolicy som säger att vi ska dela ut 50% av vinsten till aktieägarna per år över tid om finanserna tillåter. Och bolag som är lite mindre, som har mer tillväxt framför sig, de kanske delar ut en mindre del. Medan mer mogna bolag som inte växer lika snabbt, de brukar kunna tendera att dela ut lite större del av resultatet, och då brukar man inte heller förvänta sig lika spännande resa för aktien framåt. Men det gör ingenting, för att det man oftast vill åt, och det är ju den här värmande utdelningen helt enkelt.
Mm. Bra förklarat om utdelningen där, delen av vinsten som bolagen delar ut. Det kan ju bli lite svårt att liksom sätta det i relation till någonting. Att ett bolag delar ut 300 miljoner. Vad innebär det? Jag vet att jag tyvärr inte kommer få 300 miljoner. Det hade varit trevligt, men det inser jag ändå att det kommer jag inte få. Ja, men då finns det ju en annan term som kan vara ganska bra att ha koll på i det här sammanhanget. Och det är ju direktavkastningen. Det är när man sätter utdelningen per aktie, alltså hur många kronor utdelning jag får för varje aktie jag äger, i relation till vad aktiekursen är. Då får man ett procenttal, det kan vara 1, 2, 3, 4, 5, 6% beroende på hur hög utdelning man får i relation till aktiekursen. Och där är då 1-2%, det är ganska låg direktavkastning, medan när vi börjar prata 4-5-6%, ja, men då är det ganska hög direktavkastning. Och här brukar ju folk vilja veta så här, men vad är rimligt och vad ska det vara och så. Och tyvärr kan man ju inte jämföra äpplen och päron, och det är ju vad olika aktier är i det här fallet. För som Niklas var inne på så har vi de kanske lite yngre, mer snabbväxande bolagen som kanske inte delar ut någonting alls eller delar ut en liten del av sin vinst för att de vill återinvestera mer för att växa snabbare. Ja, men då blir direktavkastningen låg. Medans mer mogna bolag som inte har samma expansionsmöjligheter, tillväxtmöjligheter. De kanske delar ut mycket, mycket större del av sin vinst och har en högre direktavkastning. Men det är inte bara hur mycket man delar ut som styr direktavkastningen, utan det är ju också aktiekursen. Och det kan ju vara ett bolag som har en till synes väldigt hög direktavkastning, men det kan ju bero på att aktiekursen är nedkörd i botten eller nära på. Alltså att investerare och marknaden tror inte på det här bolaget framåt speciellt mycket, så de värderar det relativt lågt. Och då blir också direktavkastningen hög om själva aktiekursen går ner kraftigt. Och då måste man ju veta att det kan vara en... liksom, om man tar utdelningen från förra året men aktiekursen idag och aktiekursen har gått ner kraftigt, då kan det bli en väldigt hög direktavkastning. Men det kan ju bero på att man tror att det här bolaget kommer inte kunna hålla den här höga utdelningen nästa år. Och då, ja.
Ja, och där påminner de om någonting som är väldigt, väldigt viktigt när det kommer till just utdelningar. Det är för en komponent när man räknar ut direktavkastningen är ju historisk. Medan den andra, den påverkas ju, förändras ju varje dag. För när du tar ett bolags utdelning genom aktiekursen. Aktiekursen förändras ju mellan 9 och 17.30 varje dag när börsen är öppen. Men utdelningen traditionellt ändras ju en gång om året när bolagets årsstämma ska klubba igenom utdelningen. Vi investerare får ju en föraning om vad som komma skall direkt. Ett börsår är stängt och bolaget kommer med sin bokslutskommuniké. För där lägger man ju fram ett förslag till stämman att klubba igenom en viss utdelning. Och precis som du är in på, det där är otroligt viktigt att ha en förståelse för. Det kan vara så att förutsättningarna i bolaget har dramatiskt försämrats. Och helt plötsligt när du och jag sitter och tittar på börsskärmen, där aktiekursen bara faller och vi tittar på den historiska utdelningen som man klubbade igenom förra årsstämman, där världen såg ut som happy days are here again. Och sen dess, som man brukar säga, allt därefter är historia. Ja, det här kommer ju synas nästa år när det är dags att klubba igenom nästa utdelning. För har saker och ting försämrats rejält? Ta coronakraschen som exempel. Där torkade ju utdelningarna upp på bred front på sällan skådat slag. Jag tror aldrig någonsin vi har varit med om att utdelningarna drogs in på löpande band som det gjordes då. Och man förstår ju varför, och man behövde ju ha pengar i kassan, för ingen visste ju vad som skulle hända.
Och de fick statliga stöd.
Och de fick statliga stöd, vilket de inte fick om de delade ut. Så att många kanske innehöll pengar av den anledningen också. Så vart det vart politiskt ganska känsligt att dela ut pengar också. Så att,
det var ett exceptionellt år.
Ett exceptionellt år. Så att lång utsvävning, det jag ville säga var precis det du har varit in på. Att när man tittar på direktavkastningen så ser den ut att vara för bra för att vara sann. Då är den kanske det också.
Mm. Viktigt att komma ihåg. Men det var den tråkiga biten som vi avhandlat nu, eller den inte tråkiga, men där vi tog med den här viktiga komponenten att ha med. Det betyder ju inte att vi inte tycker om utdelningar. Vi älskar utdelningar, och både du och jag tycker att det är en trivsam, vad du kallar det, som en varm filt när, liksom, när börsen skakar, så kan man ofta, eller lite i alla fall, förlita sig på sina utdelningar. Så att det är en väldigt trevlig komponent i en portfölj att ha en del utdelningsaktier också, eller ja, vanliga bolag som delar ut. Man behöver ju inte köpa dem specifikt för utdelningen. Men i det här avsnittet så är det ju ändå lite utdelningen vi fokuserar på och är ute efter. Och om man då är en investerare som liksom satsar lite extra på utdelningsbolag, vem är man då? Eller för vem passar den strategin?
Jag tror att det finns lite olika typer av människor som det här passar för. Dels så kanske man tycker att det är väldigt roligt att kunna få en passiv inkomst löpande, och det kanske är så att man är en person som drömmer om att kunna sluta jobba och leva på sina utdelningar. Jag tror att det är nog minoriteten, men det finns den typen av människor också som någonstans har den här drömmen om att kunna styra sin egen tid och kunna ha en passiv intäktsström av utdelningar. Och sen har vi ju kanske den mera seniora personen som har en slant pengar där man inte vill ta alldeles för hög risk med sitt kapital. Där kan det ju vara trevligare att investera i utdelningsaktier idag, få en hygglig slant in på kontot löpande och där man inte behöver bry sig om svängningarna i portföljen lika mycket, därför att man får ju faktiskt in slanten på kontot. Just den personen skulle jag kunna tänka mig är min mamma eller pappa eller din mamma eller pappa. Det finns en slant pengar, man vet kanske inte vad man ska göra med just den slanten, man behöver den inte här och nu, men man vill ha en löpande avkastning som överstiger kontoräntan på ett sparkonto, för de är ju ganska låga idag. Ja, där kan det vara ganska trevligt att ha en utdelningsportfölj. Potentialen framåt kommer inte... Det kommer inte att vara de här raketerna, men det behövs inte. Får man en 3, 4, 5, 6% löpande, då är man förmodligen ganska nöjd. Så det är två typer av personer som jag tror kan tycka att det är lite extra kul med en utdelningsportfölj.
Mm. Det tror jag också. Och vi ska alldeles strax gå in på lite mer konkreta räkneexempel där vi också pratar om vad man behöver för att kunna leva på utdelningar.
Och vi pratade lite grann om termer tidigare också, och då nämnde du både utdelning och direktavkastning. Utdelningen är ju kopplad till bolaget, så hur stor del av vinsten delar vi ut så. Medan termen direktavkastning är ju kopplad till aktien. Det är så här, hur stor är utdelningen i förhållande till aktiekursen? Och när man går till banken eller surfar på internet och letar den högsta sparkontoräntan, då letar man ju faktiskt också högst direktavkastning. Det är ju ett sätt att kanske förenkla det här fikonspråket lite grann. Det är för, har du 100 000 kronor att placera, ja men då kommer ju inte du säga, finns det något konto som ger mig 1 000 kronor om året i avkastning? Utan du säger ju, finns det något konto som ger mig 1% i ränta? Direktavkastningen är ju uttryckt i procent och utdelningen är uttryckt i kronor och ören. Så att, svårare än så är det ju faktiskt inte.
Nej, det är det inte. Det var två viktiga termer. En annan term som man kan springa på, det är ju det här med utdelningstillväxt. Och där har vi en fråga, hög direktavkastning eller hög utdelningstillväxt? Vad är det man egentligen ska välja där? Vad är bäst?
Det här är en ganska intressant fråga. Det är många som favoriserar aktier med hög direktavkastning i dagsläget. Och bolag som har den här höga direktavkastningen är förmodligen, som vi har varit in på, bolag som är lite mer mogna, som inte växer lika snabbt, som inte hittar möjligheter att återinvestera slantarna för fortsatt tillväxt, utan man delar istället ut pengarna till sina aktieägare.
Tänk Telia.
Tänk Telia. Och där har man en ganska hög utdelningsandel också. Nu är det ytterligare en term, ytterligare lite fikonspråk. Utdelningsandelen, det är ju hur stor utdelningen är i förhållande till bolagets vinst. Så ponera att ett bolag i slutet på året har en vinst på 100 kronor. Om bolaget då delar ut 70 kronor, då har bolaget en utdelningsandel på 70%. Om samma bolag skulle dela ut 80 kronor, då skulle bolaget ha en utdelningsandel på 80%. De här mogna bolagen kommer rimligtvis normalt sett dela ut en större del av vinsten. Det som är trevligt långsiktigt för att portföljen ska svälla så mycket som möjligt, det är ju så hög totalavkastning som möjligt. Och där är det ganska trevligt att ha en tillväxtkomponent, för det som driver aktier långsiktigt, det är ju vinsttillväxt. Om bolaget inte hittar så stora möjligheter att öka sin vinst i relativt snabb takt framåt, ja men då kommer aktiekursen inte vara den som pinnar på allra snabbast. Så att hög direktavkastning tycker jag passar den som är i behov av pengarna idag eller i relativa närtid. Det här blir lite grann en fråga om en fågel i handen eller 10 i skogen. För hög utdelningstillväxt, det i motsatt läger handlar om bolag som kanske inte delar ut så stor del av vinsten. Det här är kanske ett bolag som delar ut 30% av vinsten. För man vill behålla större del av vinsten man genererar. Återigen, man genererar en vinst på 100 kronor. Man delar ut 30 kronor och behåller 70 kronor. Och de pengarna sätter man ju arbete, för att man kanske är ett ungt bolag som hittar väldigt mycket möjligheter att återinvestera den här slanten i verksamheten för fortsatt tillväxt. Och har mer framför sig än exemplet Telia som du lyfte upp. Och där kan man sätta dem i arbete och få en högre avkastning än vad du och jag kanske hade fått om vi hade fått ut den här pengen på vårt konto och fundera på, jaha, hur ska vi sätta den här arbete nu då? Givet att de är ett värdeskapande bolag och vi ser att vinsten stiger över tid, ja då kommer ju också utdelningen att stiga över tid. Därför utdelningen är ju en andel av vinsten. De flesta bolagen har en utdelningspolicy som säger då att exempelvis vi ska dela ut 50% av vinsten. Och om du har en vinst på 100 kronor och ska dela ut 50%, ja då kommer du dela ut 50 kronor ju. Om den här vinsten sen stiger med 15% om året säger vi, ja efter 5 år, då kommer du ha dubblat vinsten från 100 kronor till 200 kronor. Och ska du då också hålla dig till din utdelningspolicy, då ska du dela ut 50% av 200 kronor. Då har utdelningen gått från 50 kronor till 100 kronor. Det är alltså dubbelt så hög utdelning. Och det är det här som är det intressanta då. Vill jag ha bolag med en hög direktavkastning idag, kanske en 5-6%. Och det är what you see is what you get, det blir inte roligare än så. Eller kan man då tänka sig att investera i ett bolag som har en, vars aktie då har en direktavkastning på 1 eller 2%, men det vinsten pinnar på ganska snabbt, där den framtida vinsten och framtida utdelningen kommer att vara rejält mycket högre än vad den är idag. Och det är det här som är det delikata. Vill jag ha en kaka idag, eller en marshmallow som man ska hålla sig till marshmallows-testet, eller massor, en marshmallows-buffé imorgon?
Jag tycker att du sammanfattade det rätt bra där i början, att det handlar om vem man är och vilka behov man har. Är det så att man vill ha pengarna nu, eller ja, nu då ska de inte investeras alls, men alltså i relativ närtid, ja men då kanske det är rimligt att ändå botanisera bland de som har en redan idag hög direktavkastning. Men om det är någon ung person som lyssnar på det här, 25-30-åring, ja, men som tänker så här, ja, men om 10-20-15 jag skulle sagt mer 20-30 år.
Fågelfisk eller mittemellan.
Ja, fågelfisk mittemellan. Ja. Då kanske man ska liksom tänka lite mer på det här utdelningstillväxten. Så att jag skulle nog ändå tippa att de flesta av våra lyssnare är mer i utdelningstillväxtfasen.
Ja, och jag tror att det också är ganska klokt. Jag menar, en person som vill kunna leva på utdelningar behöver faktiskt inte investera överhuvudtaget i bolag som ger utdelning och som har en direktavkastning idag. Därför att precis det vi har varit in på, det här handlar om när i tiden vill du kunna leva på utdelningar. Eller när i tiden vill du få en vitamininjektion, en guldkant på tillvaron i din löpande ekonomi. En seniorperson som kanske lever på en del av kapitalet, men vill förmodligen få in lite slanta löpande idag. Medan en person som känner att jag vill leva på utdelningar i framtiden, gott och väl kan försöka fundera kring hur gör jag att min portfölj växer och blir så stor som det bara går i relation till den risken jag är beredd att ta. För sen kan man ju precis när som helst under börsens öppettider, den 25 juni 2052, kan du bestämma dig för att nu likviderar jag portföljen och de innehaven jag har. Och sen så omviktar jag och köper in mig i utdelande bolag med en hög direktavkastning. För nu vill jag ha den löpande strömmen av utdelningar in. Och det är ofta det här man lyfter, att försök bygga upp inkomstströmmar från flera olika håll. Det kanske är från förvärvsarbete. Det kanske är så att du driver eget. Det kanske är så att du har utdelningar från portföljen, etc. etc. Hyr ut en bostad. Nu gör vi ju inte det på samma sätt i Sverige som vad man gör i vissa andra länder. Det där buy to let, att man köper en bostad och hyr ut och så att säga. Men just det här att bygga olika intäktsströmmar helt enkelt.
Nu kommer vi in på mitt favoritnyckeltal. Det hänger väldigt väl ihop med det som vi har pratat om innan här. Men det är nämligen yield on cost. För direktavkastning, det är ju vad man får i utdelning per aktie i relation till aktiekursen idag. Vad man fick i kronor i utdelning per aktie förra året i relation till aktiekursen idag, om man ska vara petig. Men du har ju inte köpt aktien idag. Du kan ju ha köpt aktien för 5-10 år sedan eller 2 år sedan eller vad vet jag. Så egentligen är inte det superintressant för dig vad direktavkastningen idag är om du köpte för 2 år sedan. Då är det ju mer intressant att veta vad är direktavkastningen i relation till det den inköpskursen jag hade när jag köpte det här bolaget. Och det är ju yield on cost. Vi kan ta ett exempel. Du köper en aktie i ett bolag som för 100 kronor i aktiekursen. Bolaget ger ut 2 kronor per aktie. Då är det alltså en direktavkastning på 2%. Sen så går det ett år. Bolaget har gått starkt, värderats upp och nu är aktiekursen 150 kronor. Och bolaget bestämmer sig för att dela ut 3 kronor per aktie. Det är fortfarande en 2-procentig direktavkastning i det här bolaget. Men för dig som får 3 kronor, du har ju haft inköpsvärde 100. Du har ju en avkastning på 3%. Din yield on cost är 3%. Och det här kan ju bara liksom förhoppningsvis fortsätta. Ju längre tidshorisont du har så går ju din yield on cost upp och kan bli väldigt, väldigt hög. Och det här tycker jag är ett trevligt nyckeltal som liksom sätter i relation till vad du faktiskt har betalat för det här bolaget. Och det går ju att se i om man tittar på ens innehav så kan man se där finns det en kolumn som heter yield on cost om ni går in på webben.
Ja, och det är ju som du säger, det här är ju väldigt trevligt. Och är man riktigt långsiktig så kan det ju vara så att man får tillbaka hela sin initiala investering en gång om året eller flera gånger om året. Alltså där utdelningen idag i framtiden är större än hela den initiala investeringen en gång i tiden. Och det här också som är charmen med börsen. Det är klart att utdelningsinvesteringar det är lite mer sirap. Det är inte Formel 1 vi pratar om. Å andra sidan så pratar vi inte heller om samma risk. Det är ju naturligtvis så att risken är mycket lägre i utdelningsaktier. Mogna bolag. Gärna med konjunkturstabil verksamhet. Än de här allra mest snabbspringande raketerna som kan både då gå upp kraftigt och sjunka rätt kraftigt också. Men just som du säger, yield on cost, otroligt tillfredsställande nyckeltal.
Mm.
Och någonting jag tycker att man kan fundera lite grann kring också, det är ju vilken typ av risk man är bekväm med när det kommer till sparande investeringar. Vi pratade nyss om för vem utdelningsinvesteringar passar. Och då sa jag dels den yngre personen som kanske har en ambition om att kunna leva på sina utdelningar, den här FIRE-rörelsen som det skrivs om i media ibland med Financial Independent Retired Early, att vara ekonomiskt oberoende och kunna gå i pension när man vill. För de allra flesta så tror jag snarast att det kanske inte handlar om att gå i pension så tidigt som möjligt heller och lämna yrkeslivet, utan kanske mer om att styra sin egen tid eller våra föräldrar senare i livet. Man har byggt upp ett kapital. Man har tagit risk under livet och byggt upp ett kapital. Nu blir man lite mer riskavärt. Man vill bevara det men ändå få en avkastning. Då är ju en portfölj med utdelningsbolag med en delikat direktavkastning ganska trevligt. Och det som jag tycker är ännu mer trevligt, det är att det svänger ju vanligtvis inte lika mycket i den här typen av aktier. Och det finns ju en ganska logisk förklaring till det kan jag tänka mig. Dels så utgör ju utdelningen en krockkudde. Då förstår vi att det här är bolag som tjänar pengar. Både topline, alltså de har en försäljning, men de tjänar även pengar bottomline. Det blir alltså en vinst över efter att alla kostnader är betalda i bolaget. För annars hade de ju inte kunnat betala utdelning. Det går ju inte att låna upp pengar för att betala utdelning. Något bolag kan göra det kortsiktigt. Men de tjänar pengar. Det blir en krockkudde på nedsidan. Och är det bolag med ett gott track record där man har kunnat visa på att man har betalt utdelning till aktieägarna under lång tid, år efter år efter år, ja då borde det ju rimligtvis också vara en hyggligt stabil verksamhet vi pratar om. istället för att det är bolag där vinsten skjuter upp i skyn i goda tider och faller rakt ner genom jorden in mot jordens mittpunkt i sämre tider. Så att det blir ju lite
olja på vågorna, eller vad kallar man det? Nej.
Nej. Jag vet inte.
Lite stötdämpar.
Lite stötdämpande, ja.
Lite stötdämpande.
Och det är det jag tänker här, att som investerare så behöver man inte få lika ont i magen när aktierna svänger i portföljen. Ponera för enkelhets skull här bara att en aktie kostar 100 kronor. Det är en femma i utdelning. Och som du har varit in på, utdelningen är ju historisk. Men det föreligger ingen oro för att det här bolaget kommer att sänka sin utdelning. Det är en konjunkturstabil verksamhet. Det kanske är någon typ av produkter som vi behöver löpande. Säg att det kanske är dagligvaror, livsmedel, mat. Det behöver vi ju löpande hela tiden. Bolaget har betalat utdelning sedan Hedenhös och förväntas fortsätta göra det. Och det är inte så att man delar ut 99,9% av vinsten heller. Så att om vinsten faller lite grann så måste man sänka. Utan man kanske delar ut 50-60%. I sämre tider så kommer man fortfarande kunna dela ut utdelningen. Men att utdelningsandelen kanske kryper upp lite grann. Ingen fara på taket. Då behöver man ju inte heller vara så orolig för de här svängningarna. För när du köpte aktien för 100 kronor och såg att utdelningen var på 5 kronor. Där och då visste du ju att det här innebär att jag kommer att få 5 kronor i utdelning per år för all evighet, givet att bolaget inte sänker utdelningen eller slopar den.
Mm.
Så även om aktien går ner så kommer det ju fortfarande vara så att utdelningen trillar in. Det kommer fortfarande vara de här 5% som du tog beslut om att här vill jag köpa. 5% låter bra. Och sjunker aktiekursen, då stiger ju direktavkastningen.
Mycket bra stötdämpare.
För 5 kronor i utdelning på en aktiekurs som har gått från 100 ner till 80, det är ju 6,25% i direktavkastning. Så helt plötsligt stiger direktavkastningen lite grann.
Så om du återinvesterar din utdelning du får, så får du en högre direktavkastning på de pengarna.
Och då stiger ju yield on cost också.
Ja.
Givet att du är under vattenytan.
Ja. Men det här var lite terminologi och så bakom. Jag tänker att vi ska wrappa ihop det här med lite räkneexempel och svara på den här frågan som vi ställde i inledningen, om man faktiskt kan leva på utdelningar och vad som krävs. Och sen så avslutar vi med 6 snabba tips till dig som gillar utdelningsaktier eller som blev lite inspirerad av det här avsnittet. Kan man då leva på utdelningar, och hur tar man reda på om man kan göra det eller vad man behöver för att kunna göra det? Det är väl lite det kokar ner till. Hur mycket pengar behöver jag för att kunna leva på det här? Ja, men då finns det ju ett bra sätt, enkelt sätt att få lite ordning på det här. Och det är att ta de kostnader man har varje månad. Och då kanske man inte ska, om man ska tänka att det här ska vara långsiktigt hållbart, då kanske man inte ska banta ner de kostnaderna till existensminimum, utan faktiskt vara ärlig mot sig själv. Vad har jag för kostnader? Vad har jag för att liksom leva varje månad? Du multiplicerar det med 12 för att få vad du har för kostnader under ett helt år. Och sen dividerar du det här med en förväntad direktavkastning. Säg att du kikar på aktier och vill ha en förväntad direktavkastning på 6%. Det är liksom ditt mål. Ja, men vill du ha då säg 25 000 kronor i månaden, så motsvarar ju det 300 000 kronor per år. Om du då tar de här 300 000 kronorna per år och dividerar med 6%, alltså 300 000 genom 0,06, då får du fram 5 miljoner. Och det är alltså den summan du behöver ha och få 6% i direktavkastning på för att du ska ha 300 000 kronor per år att leva för, det vill säga 25 000 kronor i månaden. Skulle du sikta på en lite lägre direktavkastning, ja, men då kommer du behöva mer än 5 miljoner. Och skulle du ha en högre direktavkastning, då skulle du behövas lite mindre än 5 miljoner. Men det är alltså så du får räkna, och sen vad du börjar med för siffra, det beror lite på. Men du måste utelämna en, så kan du laborera runt lite där.
Ja, och det är det här jag tycker är roligt också. Jag menar, nu när vi spelar in det här avsnittet i juli 2022 så har ju börsen letat sig ganska långt ner i år. Det är ett surt börsår. Och jag noterade faktiskt att snittaktien på Stockholmsbörsen var ner 43% sen respektive tvåårs högsta. Och jag kollar så långt tillbaka för att jag vill få med hela 2021 då. Och 36% av samtliga aktier på Stockholmsbörsen, det vill säga fler än var tredje aktie, har minst halverats. I branschen så pratar vi ju ofta om att man ska förvänta sig runt 7% om året i årlig genomsnittlig effektiv avkastning. Det är inte så att storken kommer med 7% varje år, men som ett snitt över tid så brukar vi prata om 7%. En aktie som har halverats, och nu kom detta ihåg, det är många kvalitativa bolag som har sett sina aktiekurser halverats 50% i år. Det är en ovilja att ta risk just nu i marknaden. Det är ett ganska kyligt klimat där ute som förhoppningsvis börjar tina upp lite grann. Men för att ta oss tillbaka till toppen, så ett bolag som har gått från 100 kronor i aktiekurs ner till 50 måste ju stiga 100% för att ta sig tillbaka. Alla kommer inte göra det. Vissa har fallit på egna meriter. Men många kommer att ta sig tillbaka och mer därtill i någorlunda närtid, om vi pratar om något eller några år. Men för att ta sig tillbaka så kan den aktiekursen stiga med 7% om året i ett årtionde framöver. I 10 år framöver. För att bara ta sig tillbaka till den nivån som gällde innan den här nedgången. Och då räknar vi inte med att det här bolaget kommer att öka vinsten överhuvudtaget de här kommande 10 åren. Och det är därför vi brukar säga, du och jag, att potentialen stiger i takt med att börsen sjunker. Och då kan vi fundera kring, okej, 7%. Det här är ju rätt kul när man räknar på vad ett långsiktigt sparande kan ge. Sparar du 5 000 i månaden till 7% i årlig avkastning, då kan du ha 1 miljon efter 11 år. Skulle man ta ifrån tårna i ett hushåll då kanske och spara 10 000 i månaden, det är jättemycket. Då skulle du kunna ha 1 miljon på kontot efter 7 år. Och med 1 miljon på kontot med en direktavkastning på 5%, det är ju 50 000 i månaden i utdelningar. Och det som är så härligt när det kommer till utdelningar, det är ju att det finns någonting som heter utdelningstillväxt också. Och det är kort och gott löneförhöjningen i portföljen. För att när du är förvärvsarbetande, då säljer du din tid till arbetsgivaren och sen så får du en lön i ersättning. Men när det kommer till portföljen så hoppas du, vilket vi har varit in på, att de här bolagen ökar sin vinst över tid. Och när vinsten ökar så ökar ju utdelningen som ett brev på posten, i och med att utdelningen är en andel av vinsten. Och tittar vi historiskt globalt de senaste 50 åren så har de flesta bolagen höjt utdelningen med någonstans här av den 5-7% i utdelningstillväxt. Och det innebär att om ett bolag ger en utdelning på 1 krona år 1, så kanske den ger 1 krona och 5 öre eller 1 krona och 7 öre år 2. Och sen får du en viss ränta på ränta-effekt. Och det är det här som är väldigt kul i slutet på året, när man skolar in det nya året, när bolagens bokslutsrapporter kommer, när kommunikéerna kommer, och sen så säger man att vi föreslår en utdelning på XYZ kronor. Oftast så är det lite högre än året innan.
Ja, apropå det här med utdelningstillväxt, för ens egna personliga utdelningstillväxt, den beror ju dels på bolagens utdelningstillväxt och dels på ens egna inköp av nya aktier. Och här vill jag slå ett litet slag för en flik som vi har i appen. Om man går in på Min ekonomi och sen så scrollar man lite utåt höger uppe på den här översta raden, då hittar man en flik som det står analys på. Och så om man trycker på den så är den första rutan nedanför där utdelningar. Och då kan man se vad man har fått för utdelning olika år. Ja, sen man blev kund på Avanza, eller sen man började få utdelningar. Och så kan man då se hur den summan har, det staplar, hur det har förändrats genom åren. Man kan även välja ett enskilt år att kika på. Man kan se vilka värdepapper det var som gav med den här utdelningen. Och man kan se om man har några kommande utdelningar som ligger och så vidare. Alltså toppenbra flik, tycker jag.
Och sen, som du har varit in på, när utdelningen kommer, då får man ett kaching-ljud i telefonen också, vilket är väldigt trevligt. Det hade man ju kanske vill ha när lönen kommer också, men det plingar till. Och det som är fantastiskt när det kommer till utdelningsinvesteringar, vi ska lägga en liten disclaimer här, för yngre människor med tiden på sin sida, där är det rimligt att fokusera på total avkastning, alltså kurstillväxt plus utdelning. Man behöver inte fastna vid bolag med så hög direktavkastning som möjligt, för det kan bli lite guld som blir kattguld.
Ja, verkligen. Och alltså, du och jag, vi räknar väl in oss som yngre medelålder,
ja,
hyfsat unga fortfarande. Och vi gillar ju utdelningar, men vi är ju absolut inga hardcore enbart utdelningsinvesterare, utan det är mer ett trevligt komplement i portföljen. Och vi gillar att kika på de där staplarna och vi gillar det, och det känns bra, framförallt i lite oroliga börstider och så. Men det är ju inte huvudfokus för någon av oss.
Nej, och det jag tycker att man ska ha med sig här också, det är att två av de absolut vanligaste myterna när det kommer till sparande och investeringar, det är att du behöver jättemycket kunskap och jättemycket kapital för att komma igång. Och ingenting hade ju kunnat vara mer fel. Kapitalet växer över tid, medan erfarenheten, den kommer med att faktiskt ha varit exponerad, investerad i marknaden över tid då. Och givet ett bolag vars aktiekurs ligger i 100 kronor, ger en femma i utdelning, har en direktavkastning på 5%, det innebär ju att varje tusenlapp ger en utdelning på 50 kronor.
Mm.
Och det är ganska trevligt. Så här, månad ett när man kommer igång, då har du tagit det första steget att bygga en utdelningsportfölj. Om man ska vara lite populistisk, en sån här dramaturgisk sötma i rubriksättning, så kan man prata om en pengamaskin. Då är det ju en 50-lapp. Men om du sparar 1000 kronor i månaden i januari, och februari och mars och sen hela året, i slutet på det där året så kommer du ju ha investerat 12 000 kronor. Och då kommer du ju också ha en utdelning löpande varje år på 600 kronor. Givet att du har betalat exakt lika mycket för aktien varje månad. År två, då har du gått från 50 kronor första månaden till 600 kronor första året till 1200 kronor. Och det är det här jag tycker också är väldigt kul när man kommer igång med utdelningsinvestering. Det är för den procentuella tillväxten i ens utdelningar blir explosiv i början. Ju större portfölj du har över tid, desto mindre kommer ditt löpande sparande att göra på marginalen, vilket innebär att den tillväxten du har i utdelningar kommer i stor utsträckning vara beroende av hur mycket bolaget höjer sin utdelning. Men i början så påverkas din utdelningstillväxt i portföljen enormt mycket av ditt löpande nysparande. Och det ser man i den fliken som du pratade om alldeles nyss.
Ja.
Det är hundratals procent i utdelningstillväxt om året under ganska många år tills portföljen har tagit rejäl fart.
Så in och kika på den fliken i appen för att bli inspirerade. Vi utlovade ju 6 tips för dig som gillar utdelningsaktier, och vi håller våra löften självklart. Så let's gå igenom dem. Och då har vi ju det första. Leta inte bolag med högst direktavkastning. Som Niklas uttrycker det, guld kan bli kattguld. Se upp för extrautdelningar som får direktavkastningen att se hög ut, alltså oförtjänt hög ut. Det kan vara något extraordinärt, ett bolag sålde av, avknoppade en del eller någonting förra året, gjorde en extrautdelning. Det gör att att direktavkastningen ser väldigt hög ut. Så där måste man vara lite observant på. Är det någonting som sticker ut så får man gräva i det lite noggrannare. Nummer 3. Köp kvalitet med god historik. Alltså bolag som visat att de lyckats hålla sin utlovade utdelningsandel. De har gärna haft lite utdelningstillväxt. Det blir inte så att utdelningen försvinner så fort konjunkturen svajar till eller något liknande. Utan det är bolag som tjänar pengar och har tjänat pengar. hitta bolag med en attraktiv direktavkastning. Gör de här räkneexemplen. Vad behöver du? Vad skulle du behöva ungefär? Hur ser utdelningstillväxten ut? Tror jag att det här bolaget kommer kunna höja det? Gör hela hemläxan helt enkelt. Vill du sova gott om natten? Hitta då bolag med konjunkturstabil verksamhet där det inte svänger speciellt mycket eller inte i jämförelse speciellt mycket då. Och återinvestera utdelningen. Det är A och O för allt det här. För att den här snöbollen ska bli större, för att utdelningen som klirrar till kaching på ditt konto ska bli större, så måste du under tiden när du bygger upp det här återinvestera utdelningen. Och liksom se de här tipsen som en del i hela det här verktyget för att skapa din utdelningsportfölj, eller i alla fall portfölj där du har en tanke om att du ska ha en bottenplatta med utdelningar och så vidare.
Och den här snöbollen som vi pratar om är ju, den är trevlig, den växer rejält över tid, och det finns ju tre komponenter som gör att den här blir väldigt stor då över tid. Dels som jag var in på, ditt löpande nysparande som du köper utdelningsaktier för. Det kommer ju göra att du får in de här utdelningarna som trillar in på kontot löpande hela tiden. Den utdelningen återinvesterar du och köper ännu fler aktier i de här utdelningsbolagen, så att du får ännu mer utdelning. Och sist men inte minst, de här aktierna tenderar ju också att höja utdelningen över tid i takt med att vinsten stiger. Utdelningstillväxt, löneförhöjningen i utdelningsportföljen. Så det är ju de här tre, den här trion, alla goda ting är tre. Nyinvesteringar i utdelningsbolag, återinvesterade utdelning som du har fått från utdelningsbolagen och löneförhöjningen i portföljen i takt med att bolagen som du har investerat i höjer utdelningen. De tre tillsammans gör att det blir rätt trevligt i din utdelningsportfölj över tid.
Och att du med rätt mindset och framförallt långsiktigheten faktiskt har alla möjligheter att leva på utdelningar.
Oh ja, och det är det som jag tycker är också så här trevligt i stökiga börstider. Portföljen och aktierna där i, både i din portfölj men även alla aktier på börsen, de svänger ju betydligt mycket mer än vad utdelningen svänger. Så att för utdelningsinvesterare så är ju utdelningen en tryggare boj i börsbukten. Om du inte har bolag som ger någon utdelning utan bara fokuserar på morgondagens vinnare, så är du ju mer beroende av att de här aktierna går väldigt bra. Medan som utdelningsinvesterare, ja, men då vet du att åtminstone utdelningarna bör ju rimligtvis trilla in i portföljen. Och utdelningsnivån svänger inte alls lika mycket.
Nej.
Som börskurserna. Och sist men inte minst så vill jag också bara säga att vi pratade ju här om de här 5 miljoner kronorna exempel som du tog där. Om man vill ha 25 000 kronor i månaden så behövde man 5 miljoner kronor. Räknar vi på en årlig genomsnittlig effektiv avkastning på 7%, då tar det 27 år, ja, säg 27 och ett halvt år och få ihop 5 miljoner kronor. Sen är ju inte det här inflationsjusterat. En donkenburgare kommer inte kosta en 10 då. Men då har de här 5 miljoner kronorna. Och då kan du få de här 25 000 i månaden in på kontot. Och skulle vi räkna med 10% i årlig genomsnittlig effektiv avkastning högre, inte omöjligt. Börsen senaste 20 åren har gett nästan 13. Och anledningen till det är att för 20 år sedan då höll IT-kraschen på att bottna ur, så att det blir lite sweet spot i period så att säga. Då tar det ungefär 22,5 år. Det tar tid, men inte omöjligt.
Nej. Åren går fort. Så låt dig inspireras. Håll i alla fall ett litet finger kring utdelningsbojen och lycka till med investeringarna.
Lycka till med investeringarna. Stort tack för att du lyssnade på det här. Vi hörs igen nästa vecka.